Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Från Monopol Media, det här är Kapitalet. Jag heter Gunnar Harjus. Ganska länge, sen finanskrisen i alla fall, så har det funnits ett ord som har börjat dyka upp mer och mer i någon slags politisk debatt. Austerity, säger man på engelska. På svenska säger man nog åtstramningar, eller ibland åtstramningspolitik. Och när jag säger att det börjar dyka upp mer och mer, så menar jag att det börjar dyka upp mer och mer inom liksom vänstern, eller vad man ska säga. Jag generaliserar såklart lite grann här, men det finns en rörelse inom vänstern där det här ordet, alltså åtstramning, har blivit lite the boogeyman, så att säga. Allt som är dåligt med världen kan summeras genom det här ordet. Vad var fel på 90-talet? Åtstramningar. Vad är fel nu? Åtstramningar. Vad var det för fel som gjordes efter finanskrisen? Det var åtstramningar. Det är inte helt samma sak, men det är verkligen inte vattentäta skott heller mellan det här och MMT, Modern Monetary Theory, som vi pratade om i tidigare avsnitt, som i princip går ut på att brassa på, inte ha en balanserad statsbudget, utan öka skuldsättningen, öka statsskulden. Absolut ingen åtstramning. Pengar är en social överenskommelse. Vi kan göra vad vi vill med den. Penningmängden måste vara flexibel. Strama för guds skull, inte åt. Och den här upphängdheten vid det här ordet, austerity, det har gjort mig väldigt nyfiken. Alltså, det är väl klart att jag har någon slags vag uppfattning om vad jag tänker att ordet åtstramning egentligen betyder. Mindre pengar till någonting, typ. Men uppenbarligen så har det funnits någon slags teoribildning kring det här ordet. Eller en teoribildning där det här ordet är centralt i alla fall. Så därför har jag den här veckan intervjuat Clara Mattei. Hon är en italiensk historiker, verksam som associate professor vid The New School i New York City. Hon har skrivit en bok som heter Kapitalets ordning. Den här boken, den ska då inte bara förklara det här begreppet och varför det har blivit så centralt inom vänstern, utan också bredda det och sätta in det i något slags historiskt sammanhang. Och alltså, det är inte en varning, men som ni kommer märka så är Clara Mattei väldigt vänster. Hon är en del av den här rörelsen. Hon tycker väldigt illa om åtstramning. Och nej, det kommer inte komma liksom några andra perspektiv i den här intervjun eller under det här avsnittet, utan ja, ni fattar. De perspektiven som är mot åtstramning är väl de som oftast hörs i den här podden, får man väl säga. Hur som helst, Clara Matteis bok, den har vunnit Adams Baxter-priset som The American Historical Association delar ut. Och när Financial Times listade sina 10 bästa böcker 2022 så var hennes bok med på den listan. Men okej, från början då. Austerity, åtstramning. Vad är det för någonting?
The definition I give in the capital order of austerity is a definition that is different from the mainstream, because I do think there is an urge to rethink the logic and the nature of austerity to make it more political. Austerity is more than just the usual definition, which is about budget cuts and tax increases. This definition that looks at the aggregate tells us very little about who wins and who loses when austerity is put into operation. population. So austerity, I think, can be much better understood if we think about it as, first of all, a trinity of policies that we can say fiscal, monetary, and industrial.
Okej, så fiscal austerity, som man kanske kan översätta till typ finanspolitiska åtstramningar, det är alltså nedskärning i de klassiska skola, vård och omsorg, det är nedskärningar i bostadsbyggande, den typen av saker. Det är den ena delen av det här. Den andra delen går enligt Clara Mattei ut på att flytta pengar från personer som arbetar till personer som lever på kapital eller kapitalavkastning. Så att skattesänkningar för höginkomsttagare och skattehöjningar för låginkomsttagare.
We see that consumption taxes go up in most countries, while, for example, inheritance tax, capital gains taxes, corporate taxes, all the taxes that should hit accumulated wealth are instead structurally diminished. So this, again, you see is a shift of resources away from us, away from the majority of working people. Secondly, we have monetary austerity. Monetary austerity is fundamentally can be understood primarily as increasing the interest rate, something that we've been familiar with because it's the policies that have been, again, implemented quite widespread around the globe in the last year and a half.
Räntehöjningar kan man se på flera olika sätt, men Clara Mattei menar att man kan tänka på det som att det är liksom ett sätt att sänka hela ekonomin. Man höjer räntorna, då görs det mindre investeringar, folk förlorar sina jobb. Och det här är ju liksom mer eller mindre typ en uttalad policy i inflationsbekämpningen. De flesta centralbanker pratar ju liksom om att man vill kyla ner ekonomin och sådär. Och när man kyler ner ekonomin så förändras ju då liksom hela dynamiken på arbetsmarknaden.
If unemployment grows, this is not again something technical. It has an effect in disciplining us as workers because we are more vulnerable to getting substituted. This is the concept of the reserve army of labor that is so important to understand the functioning of the capitalist economy. So when unemployment goes up, we lose bargaining power and we are forced to accept worse conditions and lower wages in order to make a living. And this is monetary austerity. And finally, we see that this fiscal and monetary aspects are deeply connected with a third element of the trinity that we can define as industrial austerity. Now, what this means is fundamentally that the fact that the state actively intervenes, not indirectly, but directly on labor relations to ultimately weaken workers' capacity to demand better conditions. How? Privatization is a big one. The state sells off to private companies a lot of sectors, and this makes it such that public employees are thrown into the competition and the impersonal market forces, and thus have to, as economists put it, accept lower reservation wages. So we see that this austerity trinity operates very successfully once more in shifting resources away from the majority of the working people in favor of the saving investing classes, the minority of the population, while it boosts our market dependence.
Okej, så det här var en lång och ganska radikal och tredelad definition av vad åtstramningar egentligen betyder och består av. Clara Mattei, om det inte framgått, är inte ett fan. Så vad kommer det här egentligen ifrån efter det här? Kapitalet sponsras av SPP, pensionsbolaget, och det handlar om ITP.
Exakt, kort repetition eller?
Ja, du lärde mig förra veckan att på 70-talet så var det så att arbetsmarknadens parter bestämde att alla tjänstemän ska ha en tjänstepension, och man kom då överens om vilka villkor som skulle gälla, och så kallade man den här pensionen för ITP. Och är det så att man är tjänsteman i ett företag med kollektivavtal, då har man förmodligen ITP, alltså man har förmodligen den här pensionen.
Minne som en elefant.
Ja, otroligt.
Ja. Har man den här pensionen, ITP, då kan man ju också påverka den. Vart femte år så gör man då nämligen en enorm upphandling. Mm. Det är Collectum som gör det, också sånt här namn som man hör ibland. Mm. där olika pensionsbolag kan ansöka om att få förvalta de här pensionerna. Det rör sig om miljardbelopp som betalas in i det här systemet varje år. Ju. Mm. SPP är ett av bolagen som valdes ut senast, nu i fjol. Och sen kan ju då pensionsspararna välja vilket av de här pensionsbolagen som då får äran att ta hand om pengarna.
Okej, varför gör man det på det här sättet då?
Upphandlingarna, det går ju ut på... För liksom, man har kunnat tänka sig att det är bara typ en pensionslösning som man kör liksom i 100 år.
Ja.
Men jag tror att man gör det för att man vill liksom kvalitetssäkra de här olika alternativen. Man vill ha lite konkurrens. Och så förhandlar man också fram stora rabatter så att pensionsspararna ska typ spara pengar genom att avgifterna blir låga.
Man kommer med ett anbud i princip och så att det ska bli så bra som möjligt för spararna.
Exakt.
Och då har man såklart valt SPP som är en av anbudstagen.
Det har de gjort.
Ja, självklart. Ja. Ja,
det är SPP jättestolt över, för det är typ en rätt snårig upphandling.
Ja, men det förstår jag. Ja. Okej, och så gör man då ett val.
Precis. Vill man kolla på det här så finns det en relativt ny sajt som heter avtalat.se som har satts upp då för att liksom av branschen för att hjälpa folk att typ förstå ITP, bland annat ITP bättre. Och där kan man gå in och se hur den här ITP-pensionen är placerad. Och så kan man göra egna val. Och idén är att hälften av pengarna alltid kommer ligga i det som heter traditionell försäkring. Vi gjorde ett avsnitt ganska nyligen om traditionell försäkring.
Mm.
Det hette världens bästa sparform, frågetecken.
Mm.
Den andra halvan kan man också ha i en traditionell försäkring eller placera i det som kallas för fondförsäkring. Men grundtanken är att man helt enkelt får bestämma själv hur de här olika halvorna ska, vem som ska ta hand om dem.
Mm.
SPP var ju som sagt då ett av fåtal bolag som valdes i den senaste upphandlingen, så de finns med som alternativ både med en traditionell försäkring och med fonder då.
Kanon, om man vill läsa mer om det här, kolla hur ens ITP är placerad och göra förändringar, vad heter sidan, sa du?
Avtalat.se.
Toppen. Vi säger tack till SPP som vill göra dig som lyssnar mer medveten om hur otroligt viktig pensionen är för dig och din framtida lön, men också som en positiv kraft i samhället. Och så är det också så att SPP möjliggör din favoritpoddkapitalet, så det säger vi tack för.
Ja, det är jätteviktigt.
Det är också en positiv kraft i samhället. Ja. Verkligen. Tack SPP.
Tack.
Clara Mattei har skrivit en bok som heter Kapitalets ordning. Den handlar om åtstramningspolitik. Hon menar att åtstramningar är tredelat. Det är penningpolitik som höjer räntorna för att försvaga arbetsmarknaden så att arbetsgivare kan få en slags övertag. Det är också finanspolitiska åtstramningar som omfördelar pengar från låg till höginkomsttagare genom att ta bort saker som kapitalskatter och höja skatten på arbete och på konsumtion. Dessutom finns det som Clara Mattei kallar för industriella åtstramningar som handlar om privatisering av tidigare offentliga sektorer. Och det som Clara Mattei har gjort, det är att försöka hitta rötterna till det här systemet som hon menar är ett bygge för att skydda det som man lite slängigt kan kalla för kapitalägare. Och när hon har trackat de här rötterna så har hon kommit till den period som vi här i Kapitalet pratade om för någon vecka sedan bara. Mellankrigstiden, som ju då, om minnet sviker, var en extremt ekonomiskt turbulent tid. Clara Mattei menar att man måste börja titta 1919 ungefär.
So in 1919 was a very explosive year for our economic system because the system really underwent one of the greatest existential crises of the history of our system. In 1919, indeed, not just in the east of Europe, but at the heart of Western capitalism, namely in Great Britain, for example, but also in a country like Italy, the majority of people were convinced that capitalism was not going to last for very much longer. Why? Well, because the war had shown how especially free markets were quite inefficient in governing the production process. But more than that, the war had exposed how wage relations were actually the outcome of a specific political choices that were fundamentally unjust. And this is why after the First World War, there's a series of experiments that are put forth that are very interesting in actually providing alternative ways of organizing production and distribution in our society. They go from the guild socialist movement, the building guilds in Britain, to a very, very, very strong desire to increment the welfare state. And it was all about thinking about how workers could collectively collaborate to actually take gain back agency in the production distribution process.
Så som Clara-Mathias ser det, så fanns det ett ögonblick där runt 1919, eller liksom i slutet av kriget, då många människor såg ett potentiellt slut på kapitalismen som system. Och inte bara då liksom i Sovjetunionen utan även i Storbritannien, som ju då var liksom kapitalismens absoluta högborg. Hennes bok är liksom knökfull med arkivmaterial från den här tiden. Och hon menar att kriget spelade en extremt stor roll i att skapa den här situationen. För att det som hände då, det var att regeringar, som ju kan hända i krig, blev väldigt mycket mer aktiva. Och regeringarna märkte då att den här osynliga handeln, eller liksom, du vet, kapitalismen, ekonomin, den funkade inte riktigt i liksom en krigssituation. Det fanns liksom redare som ville sälja skepp till fienden. Så kan man inte riktigt ha det under krig. Så när regeringarna då ingrep så visade de vad de kunde göra utan den osynliga handeln. Och folk fick perspektiv på de här sakerna.
Historians have not focused enough on the great wealth of experiments that really can open up our imagination also as we're speaking today. And I think this is not by accident. Historians a lot of the time do propel the sense that our system is impossible to change and is eternal. But actually, if you take history seriously and you look at the sources, The Capital Order, my book, is full of archival research to give voice to the people who are living this very fascinating historical moment. It is here that austerity emerges in all of its power to counteract these movements. It emerges in all of its power to foreclose alternatives to capitalism.
Och Clara-Mathias menar att åtstramningar här kommer från en grupp människor som vi i det här programmet är lite extra intresserade av. Ekonomer. Det är ekonomer som först börjar rådge regeringar i en åtstramande riktning.
Governments of all around the globe, especially of Europe, met at the first international financial conferences of Brussels in 1920 and Genoa 1922 to really put together an austerity code. Representatives of labor were not invited. Who was invited instead were economic experts, professors, academics of the most prestigious sort, and they were the representative of the emerging new paradigm, meaning the neoclassical framework, which is the same framework that still is what is being taught at school today and is in the minds of those who run our economic institutions. This framework was not, again, eternal. It was a novel framework that was actively displacing critical economics and was actively taking away labor at the center of value production. What we saw was experts who were discussing about how individuals, the virtuous individuals, the savers investors, were the primary engine of the economic machine, not the workers, and that it was about individuals and harmony about of amongst individuals, and ultimately about how our system was the only one conceivable and indeed was just taken for granted.
Den här konferensen i Genoa 1922 har vi nämnt någon gång här innan när vi pratade om Keynes. Det fanns en annan konferens i Bryssel också ungefär den här tiden. Och man kan säga att några av liksom vår tids största ekonomer, Keynes absolut, men också Pigou och Gustav Kassel, en så svensk nyklassisk ekonom, deltog. Och de här nyklassiska idéerna som Clara-Mathias menar liksom fick genomslag här och tog över världen och har liksom styrt den hela vägen sedan dess. Alltså, nyklassisk ekonomi, det är kanske lite svårt att bara så här summera i en mening, men man kan väl i princip prata om det som typ en teori som handlar om utbud och efterfrågan. Man tittar på liksom så här, vad driver typ produktion, vad driver prissättning, vad driver konsumtion. Ja, den typen av så här, ja, men väldigt så klassiska så ekonomiska teorier. Syftet med de här olika konferenserna, det var att styra upp det ekonomiska läget i hela Europa. Det var liksom någon slags allmän ekonomisk kris som fanns då. Och det man landade i då, det var väldigt mycket så här stora sparpaket. Man ville att regeringen skulle balansera sina budgetar, man ville att de skulle betala av sina skulder. Det var mycket nedskärningar för att hantera de här skulderna. Ja, men liksom det som Clara Mattei helt enkelt skulle kalla för åtstramningar.
So these economists ultimately found themselves as being the spokesman of this eternal truth and thus had an urge to model reality according to these economic theories, right? They wanted to model realities according to these economic theories. And of course, the point is that this was very functional to governments who were trying to reestablish capitalism once it was shaking, right? And we know there's a lot of interest in preserving the status quo. And for example, I analyze how the British Treasury and the Bank of England, where these economies sat, were actually playing the agenda of austerity as the agenda to refurbish a society that, according to them, was the only one possible.
Men på de här konferenserna så ska ett annat fenomen också dyka upp. Ett fenomen som kanske är aktuellare än någonsin efter det här.
Kapitalet sponsras av Kala.
Ja, vi pratade lite om bilar här på redaktionen.
Ganska mycket faktiskt. Jag upplever inte att varken du eller jag är så här hyperbilintresserade, men vi pratar om bilar jämt ändå.
Det är kul med bilar.
Det är kul. Ja.
Carla har ju skapat, skulle jag säga, standarden för om man köper och säljer bilar på nätet nu för tiden. Men om jag bara får säga först vad de gör. Carla säljer och leasar begagnade elbilar och laddhybrider på carla.se. Alltså en helt digital köpupplevelse.
Mm.
Och de har gjort det med ett maniskt fokus på vad en bilköpare faktiskt behöver. Alltså jag har ju själv stått på olika parkeringsplatser och sparkat på däck. Och så. Det har alla
jag
människor.
Jag med.
Jag gjorde en intervju med en av grundarna, Patrik Illerstig, i vår andra podd, Marknaden, daterad 25 mars, om man vill lyssna. Men där berättar han hur de kom in i det här liksom lite från vänster för att försöka bara återuppfinna hela grejen med att köpa en bil överlag, men framförallt på nätet.
Ja.
Och de har idag, vilket är, det är otroligt ska jag säga, 4,8 i betyg på Trustpilot. Över 600 betygsgivare då.
Mm.
Jag har sett många företagssidor på Trustpilot och det här är nog bland det bästa jag sett någonsin.
Mm.
Man kan ju sälja sin bil till Carla också. Man går in på carla.se, delar lite info om bilen och sen får man en gratis värdering och ett bud. Sen hämtar de bilen helt gratis i hela Sverige. Och så får man pengarna på kontot när de hämtar bilen.
Det här är ju det är någonstans motsatsen till att stå på en grusplätt i Haninge och gissa att man liksom låtsas veta vad en kamrem betyder, ja, eller hur sliten skulle kunna vara. Eller
ja, men det är precis så här det ska funka. Vi kommer höra mer från Carla kommande veckor. Men ska man köpa en ny bil eller sälja den gamla eller båda delar, gå in på carla.se, alltså carlamuseet.se.
carlamuseet.se, stort tack till Carla.
Tack!
Så, Clara Mattei, associate professor vid The New School i New York och författare till Kapitalets ordning, en av Financial Times 10 bästa böcker 2022. Hon menar att åtstramningar är dåligt. De flyttar pengar från arbetare till kapitalägare genom skatt, genom privatisering av industrin och genom penningpolitiken. Hon har förklarat då hur den här politiken uppstod i mellankrigstidens Europa när Clara Mattei menar att kapitalismens grundvalar gungade och behövde då försvaras inom stationstecken av dess intressenter. Och en av de idéerna som började dyka upp i den här tiden, det handlade om oberoende centralbanker. Det här är en idé som är dominerande idag och man får väl ändå anse att liksom, det är mer på tapeten än på länge i alla fall. Och den här idén som ju i praktiken leder till någon slags teknokratiskt styre över penningpolitiken, alltså det är inga folkvalda som styr centralbankerna. Det här menar Clara Mattei är liksom en del i hela åtstramningskonceptet. Framförallt när centralbanker får uppgiften att lösa inflationen genom att höja räntorna.
Actually, what you understand is that by increasing interest rates, fixing inflation falls on the shoulders once more of the working people, while those who have capital to lend are making a lot of money. So right now, if you have capital in your bank, it's a great moment to invest your capital. Why? Because you get a lot of money in return. In fact, the whole point is that increasing interest rates makes borrowing money becomes more expensive. So lending money becomes more profitable, right? Because the price of money goes up. Mm-hmm. So for again, we see how monetary austerity directly benefits those who have capital. And at the same time, the workers lose because, as we said, it becomes more expensive to borrow. And a lot of people actually, given that they have such low wages and actually buy their daily needs via borrowing, by credit cards. But the other point is that it you as a worker lose because potentially the job market is going to look bleaker. And this is actually exactly what the Fed, for example, the central bank in the United States says, is that interest rates need to go up because at this moment, workers have gained too much bargaining power.
Det Clamartey menar är att inflation i grunden är någonting politiskt. Och inflationsbekämpning är verkligen något politiskt. Och att det som hände under mellankrigstidens inflation, det ser man också tecken på nu. Folk blir sjukt missnöjda när det är inflation. Och de blir ännu mer missnöjda när man höjer räntorna och skadar jobbmarknaden. Och då är det bra att ha en oberoende centralbank. För saker som är oberoende är oberoende. Då har man liksom avpolitiserat hela den där frågan.
So the concept that unemployment is a disciplinary mechanism to preserve the capital order is something that is deeply understood by Jerome Powell, Larry Summers, and all those who are guiding the economic agenda in the United States. So the whole point again here is that interest rate hikes is not a neutral pill to fix the economy. It's an act to weaken the bargaining power of the workers so that wages go down. So theoretically, also prices will go down. Now, the point here is that it doesn't really matter what the source of inflation is. What matters is to avoid people from mobilizing. The United States right now is in a very, very heated historical moment because strikes are happening everywhere. Workers are winning enormous gains. Thus, central banks intervene actively in the economy to restabilize these class relations in favor of the employers.
Och så, det här är ju ganska radikalt, men det som Clamartey säger här, det är liksom att den här typen av saker, det förstärker den nuvarande ordningen. Det gör det omöjligt att se att andra vägar skulle kunna vara möjliga, och det gör också att våra demokratiska institutioner försvagas. För det vi har istället, det är liksom fasta regler där politik framstår som någonting som är omöjligt att ändra på och allt bara är som det är.
The reason why independent central banks can increase interest rates is because they are free from democratic control. They're not liable to any political intrusion. In fact, the ECB is one of the most independent central banks in the world. And in the Constitution, it clearly states that no political party or any political institution can ever influence or in a way have a say in their decisions. Now, this was something that has a longer history because indeed it was the best way for example, British experts to impose austerity in the 1920s when all these alternatives to capitalism were emerging. So Ralph Hawtrey, one of the protagonists of my book, who is an economist, in-house economist at the British Treasury, put it very clearly. Central banks must never explain, never regret, never apologize. This is when experts really needed to assert, no, this is not political, this is pure expertise, and we're going to take decision-making power away from you and isolate independent central banks. It's a technical necessity that we need to actually have a fiscal surplus. It's a technical necessity that we need to have very low inflation. This is a way to exclude people from democratic participation and ultimately shows you how capitalism runs smoothly when democracy is weak. Because if people have a say in the economy, they realize that our economic priorities are often against their own interests.
Så om man nu tänker att det är så här det är, då vill man ju då, antar jag, göra någonting åt det. Och det är väl här någonstans det börjar bli lite svårt. För att de här institutionerna, centralbankerna med räntehöjningar för att bota inflationen och regeringar som privatiserar och beskattar arbete mer än kapital, det är ganska mäktiga institutioner. Och Det Clamartine menar är att vi måste åskådliggöra de här institutionerna och peka ut att de faktiskt är politiska.
What we need to realize is, in the first place, that economic matters are intrinsically political matters, that the economy is not just an object out there, it's actually the people, and people need to accept certain vertical relations and certain priorities that are not the priorities of the public good, but they are priorities of private profit. Now, once we understand this, and once we understand that, again, economics is not neutral, is deeply political, and economic experts have a role that is active to play, then I think this gives us a sense that the system is not eternal. And actually, we realize that in order to preserve it, austerity has to be constantly actively operated against us. And this, I think, means that there is a lot of space for counteraction. This is a moment in which I think people can realize that they should participate in economic decisions, do not delegate it to expert, and figure out a way to change society and to potentially find a society that is about humans and not exploiting humans.
Okej, kapitalet är slut för den här veckan. Clamartines bok, som är en otrolig historisk inblick i mellankrigstiden, i fascism, i Italien och i Storbritannien. Den heter alltså Kapitalets ordning. Kapitalet, som den här podden heter, den görs av mig, Gunnar Harjus. Ansvarig utgivare är Jakob Bichell, och Kristoffer Krok har mixat det här avsnittet, med den äran, ska sägas. Vi är tillbaka snart igen. Hej då!